Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det är inte fredag, det kommer vi komma in på senare. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd som Lofsan. Och min poddpartner, det är tv-programledaren Jessica Almnäs. Och den här veckan, Jessica, den började så bra. Jag tränade ett sånt bra träningspass. Det var som en riktig quick fix. Mitt humör bara sköt i höjden. Och jag var nytränad. Jag låg i min poddsäng. Vi poddade, vi spelade in ett riktigt bra avsnitt. Förutom att jag var lite sifferförvirrad. Och sen gick veckan åt fanders. Det är inte tisdag när vi spelar in det här avsnittet, men det kommer ändå ett avsnitt av Träningspodden den här veckan.
Ja, men Lovisa, jag vill slå dig. Jag vill slå dig! För vi var så bra! Jag kände det, vi hade sån energi i vårt avsnitt. Jag tänkte så här, det här är ett riktigt jäkla bra avsnitt. För i tisdags, då var verkligheten en annan än vad den är idag när vi spelade in på fredagen. Och så finns det ingen jävla fil, den är borta. Och du vet, man bara känner så här, nej, nej, nej. För det går ju inte, eller jag klarar inte det i alla fall, vilket är konstigt eftersom jag är programledare och borde kunna det. Men jag har så otroligt svårt att säga samma sak en gång till med samma liksom energi. Förstår du vad jag menar?
Det var ju några månader sedan när jag gjorde den stora, stora missen att inte stoppa in mikrofonsladden i inspelningsmaskinen. Det var en typ av tabbe, då var du inte heller jätteglad på mig. Jag tror att det var något svaret på sms när jag skickade till dig, det var väldigt många arga emojis.
Ja, men då veckan var jag så stressad också. Jag hade så mycket att göra, kommer du inte ihåg det? Det var ju precis fel vecka att glömma att stoppa in sladden. För att jag hade var så här, pressade in poddandet mellan två andra möten eller jobb eller vad sjutton det var. Och det var så trångt den veckan. Och så bara, nej, vi måste göra om. Man bara, nej, du skämtar.
Dessutom var det så att vi den veckan spelade in 3 avsnitt som du skulle åka iväg just på inspelningsjobb. Men uppmärksamma lyssnare hörde redan förra veckan att det var någonting knarrigt i min ljudfil. Och det knarret, kan jag säga, det spårade helt ur i veckans avsnitt av Träningspodden. Filen gick inte att använda och jag är så envis. Det här är ju min stora utmaning. Jag ville lösa problemet, jag ville inte belasta dig. Så jag bad Gabriella, som är våran klippare, så sa jag så här: kan du skicka Jessicas ljudfil till mig? Jag spelar upp den i hörlurar och försöker prata med Jessica sittandes i ett litet konferensrum på ett hotell i Göteborg. Det ska vi komma in på senare. Och försöka matcha dig, dina ljudvågor. Och jag höll på i 40 minuter. Det gick ganska så bra. Ofta så pratar vi inte i mun på varandra, men efter 40 minuter, då hade jag en halvtimme kvar. Alltså så här, nu måste jag ta en paus. Skickade det materialet jag hade spelat in till Gabriella och hon bara, alltså det funkar men det blir inte bra. Hade det varit min podd hade jag spelat in igen. Och då, okej, jag hör av mig till Jessica och frågar. Men tack gode gud, Jessica, det är fredag eftermiddag. Det här avsnittet släpps inom kort, men nu är vi ändå här. Vi gör det igen. Och så tänker jag att vi får liksom hoppa tillbaka till den här fantastiska känslan vi hade i tisdags.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica 25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Det är nämligen då dag nummer 100 i din runstreak. Berätta, hur känns det?
Ja, exakt. Vi börjar med det, va? Vi börjar med den goda känslan och så går vi in på helvetes torsdagen som följde sen. Det tar vi efter. Vi tar det i kronologisk ordning. Dag 100, då kan jag berätta att jag satte mig nere i min källare för att podda och hade precis sprungit dag 100 i min runstreak. Alltså jag var hög. Jag var så hög. Ja, det var underbar känsla att äntligen vara färdig. För jag har haft så jäkla ont. Alltså, jag tror när jag fick min behandling i hälen, det var dag 46 tror jag att jag var på då. Och efter det så har det inte varit en löprunda som har varit smärtfri, tyvärr. Och det, man tänker så här, det borde ha blivit bättre när du får behandling i hälen, och det har blivit bättre, vilket jag också ska komma in på alldeles snart, för att hälsenan har i princip läkt. Men när man sprutar in den här behandlingen så blir det ju en massa vätska som ligger där under, och eftersom det redan är trångt där så ligger det och trycker och blir inflammerat hela tiden, och det har gjort så jäkla ont. Så att det har varit verkligen en pina. De sista 54 dagarna av min runstreak har inte varit kul, helt enkelt. Och jag funderade ju på, ska jag fortsätta efter 100? Det hade jag nog gjort faktiskt om jag inte hade haft ont, för att det har också varit skönt att ha den här vanan att varje dag ta på sig träningskläderna, varje dag blir lite flåsig och svettig, och inte ens behöva tänka på så här, ska jag träna idag? När ska jag i så fall träna idag? Utan bara veta så här, jag kommer att träna idag, varje dag. Och ibland så har jag fått gå upp 4:30 på morgonen och göra det för att hinna. Ibland så har jag fått göra det 11:30 på kvällen. Men jag har gjort det. Jag har gjort det i ur och skur, i regn och kyla och jättesvett runder i värme, och så vidare och så vidare. Jag har gjort det varenda dag, och det har varit jättehärligt att ha den vanan, men det är inte kul att ha ont. Det går inte att komma ifrån. Så nu har jag lyssnat.
Pest och pina.
Ja, men det, precis. Nu har jag faktiskt lyssnat lite grann på våra lyssnare som har skrivit till mig på Insta. Bara säga, men snälla, sluta nu när du har ont. Och det kommer jag att göra. För efter att jag hade poddat med dig i tisdags så gick jag nämligen till min läkare på Arcademy på Sofiahemmet. Och för att då på ultraljud titta på foten igen. Och då hade det gått 8 veckor sedan min behandling. Så att jag var ju väldigt orolig var jag egentligen. För jag tänkte, eftersom jag har så ont när jag springer, så här ont hade jag ju inte innan jag blev behandlad. Så måste det ha blivit sämre istället för bättre. Men då visade det sig att hälsenan, som sagt, som det var lite bristningar i, har läkt i princip. Han såg att det var någon liten bristning kvar, men det var inte mycket. Så att den såg väldigt tjock och fin ut. Fibrerna satt ihop igen. De gjorde inte det riktigt när vi tittade på hälen första gången innan behandlingen. Så att nu har de liksom läkt ihop sig, så behandlingen har ju lyckats. Men det är en slemsäck som ligger mellan knölen jag har på benet, för jag har ju lite det där Haglunds häl, tyvärr. Så den knölen på benet ligger och trycker mot hälsenan, och slemsäcken som är däremellan blir liksom ihoptryckt hela tiden och skavs mot benet, och därför blir den hela tiden inflammerad. Så att där är ju problemet, men då vet jag i alla fall, okej, jag har ont, men det är inte farligt ont, utan det är ont för att jag har en inflammation i en slemsäck. Och det är inte så att hälsenan kommer att snappa, för det har jag varit rädd för, att jag bara ska säga pang och där gick hälsenan, tjoho, och det var den basketkarriären, hej då. Men det är det inte, utan läkningen har gått jättefint. Men då bestämde han och jag gemensamt att jag nu inte ska springa på minst en månad, för att ge hälen chansen nu verkligen. Se om det går att bli av med den här inflammationen, irriterade slemsäcken, och då kanske jag kommer att kunna springa igen. Men på en månad ska jag inte springa. Basketen har jag däremot fått klartecken att hålla på med, för det gör inte ont. Så att det var ju ganska lägligt, kan man säga, att jag hade bokat in läkarbesöket just på dag 100.
För jag ville verkligen, jag fattade ju själv att jag måste sluta springa nu. Men jag ville verkligen göra färdigt. Alltså jag hade ju bestämt mig, Lovisa. Jag var tvungen att göra färdigt. Ja.
Jag beundrar ju din, vad ska man kalla det för? Ditt tålamod. Och om jag ska vara ärlig, Jessica, jag känner ju dig rätt väl. Ibland så säger du att jag känner dig bättre än vad du själv känner dig. Men jag trodde nog att du... Jag trodde nog inte att du skulle hålla i det här. Jag trodde att du skulle bli distraherad. Få upp intresset för någonting annat. Jag trodde nog inte att det var så här, jag har inte tid. Utan jag trodde nog att du så här... Oh, som en sån här liten surikat. Så här, oh, vad är det? Eller ekorre. Och så liksom hoppa på någonting annat. Så jag är ju väldigt imponerad av din mentala uthållighet. För de allra flesta håller ju inte i projekten som de drar igång.
Nej, exakt. Och jag brukar vara väldigt dålig på just det. Men det är den enda grejen som jag är bra på att hålla i, vet du vad det är? Det är träning. Det säger min kille till mig också. Det är det enda som du klarar av att slutföra, säger han till mig. När du har ett träningsprojekt. För allt annat, alltså jag gör aldrig färdigt. Inga projekt som jag börjar på gör jag klart, någonsin. Så det är någonting med träningen, att det är det som, jag vet inte. Det känns som att det är det enda i mitt liv som jag kan kontrollera på något sätt. Så att jag är jättestolt över mig själv. Och jag måste också säga vad jag har fått av den här runstreaken då. För det var ju lite grann det jag var nyfiken på. Så här, vad kan hända om man springer en engelsk mile varje dag? Jag trodde ju liksom... Kan någonting ens hända om man springer 1,6 km om dagen? Nu har jag ju sprungit, i början sprang jag ju längre, nästan jämnt. Och nu på slutet har jag väl sprungit som längst 2 km. Men jag har ju inte sprungit, alltså jag har inte sprungit ett enda pass som har varit över en mil. Inte ett enda pass. Inte ett enda pass som har varit över 8 km tror jag heller. Det är nog det längsta jag har sprungit. Men det hände en hel del. Jag har faktiskt fått bättre kondition. Det känner jag. Det känner jag på basketträningarna. Jag har fått bättre kondition. Jag orkar mer, helt enkelt. Det har liksom det här lilla flåset varje dag gett mig. Sen har jag ju fått träningsvanan. Att det har blivit verkligen... Alltså det har blivit en del av min dag. Som att käka frukost, höll jag på att säga. Men nu äter jag inte frukost varje dag. Men som att äta middag då. För det äter jag i alla fall varje dag.
Borsta tänderna gör jag.
Så har det blivit. Att man behöver inte ens tänka på det. Det är ju inte så att man tänker sig, nu ska jag lägga fram tandborsten och tandkrämen så att jag inte ska glömma bort att borsta tänderna. Så har ju löpningen varit de här dagarna. För det har varit så... Ja, men det är något som man bara gör, helt enkelt. Och det har varit jättebra. Det har också varit jättebra för pannbenet. För att man måste ge sig ut, även om det är dåligt väder, även om man är trött, även om man är lite förkyld, även om man egentligen inte har tid att träna. Så för pannbenet har det verkligen varit toppen. Sen vet jag att en kompis till mig skrev att hon hade gått ner 3,5 kilo. Hon ligger 14 dagar efter mig på runstreaken. Och det har inte hänt för mig. Jag har inte gått ner ett gram. Det hade jag kanske hoppats på lite grann att göra, men det har inte hänt. Ja, jag vet inte, jag ser ändå ganska positivt på det här, och jag tror att jag kommer att ta upp en runstreak igen till våren faktiskt. När hälen har fått läka ordentligt och när det blir lite bättre väder, så har jag en tanke om att jag kan köra maj, juni, juli, augusti, september. Det hade varit riktigt coolt, det blir väl ungefär 150 dagar tror jag då. Då ökar man ju på det där lite grann och så får man springa under lite trevligare förhållanden. För att nu börjar vi komma in på den här årstiden när jag inte tycker om att springa ute, helt enkelt.
Men jag är nyfiken, hur många pass har du kört utomhus på löpband eller inne i sporthallen av de här liksom minimum 1,6 kilometerna?
Jag har kört 100% av passen utomhus. Det är det.
Wow.
Ja, men det har också varit en bra grej, Lovisa. För att jag är ju också så att jag kan ju verkligen vara så här, nej, det är för dåligt väder idag, då vill jag inte springa ute, då skiter jag i det. Eller så måste jag till gymmet för att springa inne. Men jag har inte kört ett enda pass på löpan och inte ett enda pass i samband med basketträning, för att jag har verkligen tänkt så här, jag måste separera de här grejerna, annars blir det inte ordentligt för mig. Om jag tänker så här, ja, men på en basketmatch så springer jag ju mer än 1,6 kilometer. Det är inte samma sak, för det är inte löpning. Det har inte räknats för mig. Jag vet att en del tycker att ja, men då tränar jag ju, då har jag innebandyträning, så då får det vara min löpning. Men det blir fel. Det blir fusk i mitt huvud i alla fall. Så att jag har haft lite hårdare regler. Det ska vara ett löppass.
jag ska ha på mig löparskor och det ska vara ett löppass. Jag gjorde ett pass där jag inte hade på mig träningskläder. Det var efter en Hammarby-match där Patrik sa så här, men vi ska käka lite grann med laget här efteråt, ska du inte hänga med? Och jag blev så sugen på att hänga med, och då hade jag inte gjort min löpning ännu. Så då fick jag springa i vanliga kläder, jag hade sneakers på mig, tack och lov. Så jag bara, okej, håll min jacka och min handväska, jag kommer snart. Och så sprang jag runt några kvarter på Söder tills jag hade sprungit 1,6 kilometer. Försökte jag springa ganska långsamt så att det skulle bli för svettig. Och sen fick jag gå in på toa och köra ragga duscha, tvätta med de armarna. Så, nu kan jag också vara med och käka middag och dricka ett glas vin.
Men då håller sidan var du lite exalterad. Om du hade liksom hejat på en lång handbollsmatch, ja, då hade du ändå liksom värmen uppe i kroppen.
Ja, men lite så. Men det är faktiskt enda gången jag har sprungit utan att ha på mig träningskläder och träningsskor. Så, men, ja.
Jag såg faktiskt en, nu ska vi se. Jag hade ju en sån här grej att vara en förälder som mina barn aldrig behöver tycka är pinsam. Det har varit som ett litet så här föräldragoal för mig.
Ja. Och, du kommer aldrig att lyckas med det, Lovisa. Jag säger bara det.
Det har jag insett. Därför att jag i ett ögonblick råkade säga till mina barn och sa så här, ja, men ni vet en sån där memme. Och barnen bara
de bara, what?
En memme, mamma? Det är så pinsamt. Men du kan lära mig att det heter meme. Men jag såg en memme för några dagar sedan och då tänkte jag på dig. Den handlade om att på 90-talet höll vi alla på med Tamagotchis och försöka hålla den här Tamagotchin vid liv. 2020 försöker vi hålla oss försöker man hålla sig själv i liv med hjälp av sin Apple Watch.
Ja.
Och jag tänkte så här, det här är Jessica. Och jag undrar, du som gillar statistik, du gillar siffror, du gillar att logga, registrera och hålla på med puls och antal steg och så vidare. Ser du någon skillnad om du till exempel skulle jämföra den här tidsperioden med samma period förra året, eller om du skulle jämföra den här hösten med i våras? Ser du några skillnader i dina kurvor och staplar och alla de här färgerna som fylls på i din klocka?
Ja, det gör jag faktiskt. Det enda som är att klockan nu i år så har jag använt klockan alltså varje dag 24 timmar om dygnet. Jag sover ju med den, jag har den alltid på mig förutom när den ska laddas. Men förra året så använde jag den kanske lite mer sporadiskt. Och då blir det ju inte riktigt rättvist med siffrorna, helt enkelt. Så det är lite svårt att mäta från förra året, skulle jag säga. Men om man tittar på till exempel antal steg som jag då har tagit 2019, där jag inte hade klockan hela tiden, ska jag säga, så tog jag 6051 steg per dag i snitt. Och nu i år så har jag tagit nästan 10 000 steg per dag i snitt under det här året. Så att där har det ju verkligen, jag har börjat röra på mig mer i vardagen, känns det som.
Är det inklusive basketträningarnas steg då?
Nej, det är det inte. För då kan jag ta klockan på mig. Så att basketträningarna är ju inte med där, faktiskt. Och andra saker som man gör också. Golfen har jag den i och för sig. Men där kan jag tänka mig att många av stegen kommer faktiskt från golfen. För att då är man ju ute och traskar i ja, men typ 4 timmar. Och då går man ju ganska många kilometrar. Och där får man ju ett gäng steg. Men jag hade ju också en mission i våras, som du kommer ihåg. När jag skadade menisken så bestämde jag ju mig för att göra det till en utmaning att jag skulle köra powerwalk 1 timme varje dag. Och det gjorde jag ju också. Det gjorde jag ju i kanske, jag tror att jag gjorde det kanske i 1,5-2 månader. Så gick jag 1 timme varje dag. 2 månader tror jag körde. När jag inte kunde springa. Utan jag var tvungen att rehabba. Och när jag hade suttit hemma och deppat över corona. Och käkat 200 gram schweizernöt varje kväll. Och typ druckit vin varje dag. Och kände så här, nej nu gumman får vi ta tag i det här. Då hade jag mitt mission så att jag skulle powerwalka 60 minuter varje dag. Och det har jag märkt nu när jag har gjort runstreaken istället. Att jag har gått lite mindre. För då gick jag liksom överallt. Och sa, nej men nu går jag till Fridhemsplan eller nu går jag från mötet på Östermalm till mötet vid Sankt Eriksplan. Alltså jag gick hela tiden. Det gör jag kanske inte lika mycket nu. Och att det blir att man känner så här, nu har jag gjort min träning idag för att jag har gjort min run streak. Sen har jag ju spelat basket liksom varje dag, så att, eller varje dag, men tre gånger i veckan i alla fall. Så att jag har ju tränat mer än bara runstreaken. Men jag tror att den blev lite grann på bekostnad av promenaderna. Det är lite tråkigt, kan jag tänka. Att jag har fått lite färre steg, men jag har varit uppe i lite högre, eller jag har varit uppe i högre puls mer under hösten. Men jag har fått färre steg, och man behöver väl båda dem, tänker jag egentligen.
Ja, man brukar se det beteendet hos människor, att när de börjar träna så rör de på sig mindre utöver träningspassen. Att man helt enkelt kompenserar och balanserar upp dem. Jag tänker att det är ganska så mänskligt.
Ja, plus att jag känner att jag har ju också så här, spelat golf, och jag har faktiskt under hösten känt mig ganska trött i benen ofta. Och då blir det kanske inte att man tänker, ja, ah, men jag har basketträning ikväll, då kanske jag också passar på att promenera till stan till mitt möte där. Utan då kanske man hellre vill vila benen lite grann. Så att, det hänger väl ihop det där. Men det kommer att bli intressant nu, Lovisa, att se vad som kommer att hända med mina steg och min puls och så vidare när jag hoppar på min nya utmaning som börjar 1 november. Och nu måste jag göra det, för att jag har skrivit på Instagram att jag ska göra det.
Bästa motivationen, berätta för massa människor vad man ska göra.
Ja,
måste man göra
jag
det?
Vet, det är bästa motivationen. Plus att jag skrev så här, vilka hänger på? Och det var ju skitmånga, över 100 som ville hänga på. Så nu måste jag ju verkligen göra det.
Sektledaren träder fram och går längst fram i kön.
Ja, men jag kommer nu att göra 100 dagar yoga. En yoga streak.
Wow. Mm,
det kommer bli jättekul faktiskt. Jag har bestämt, reglerna är följande. Minst 20 minuter yoga per dag i 100 dagar. Och då kan det ju vara så att ibland så blir det yoga på morgonen. Då blir det väl en typ av yoga, antar jag, för någon slags energi. Ibland kanske jag måste yoga på kvällen precis när jag går och lägger mig. Då blir det ju en annan typ av yoga. Tänker vissa dagar kanske man vill ha lite mer svettig yoga. Så att man kommer upp i puls och blir varm och musklerna får jobba. Och andra dagar då kanske det är yin man behöver. Vissa dagar kanske det blir 10 minuter yoga på morgonen och 10 minuter på kvällen och sådär. Grundregeln är bara 20 minuter per dag. Och jag ska variera med lite och så. Och då kontaktade jag faktiskt Yogobi, som jag ju brukar yoga med. De har ett jättestort videobibliotek. Och frågade så här, har du några... Peter då, som är... Vad nu är?
Chefen.
Ja, han är chefen, Peter.
Grundare och ägare, och älskar Peter.
Ja, han är
så fin.
Jag har aldrig träffat honom live, men vi har skrivit en del och så här, vi har kommunicerat på det sättet. Och han har otroligt mycket energi. Han har bra energi, mycket energi, och liksom ger gärna den till andra. Så att jag blev jättepeppad när han skrev till mig så här, ja, jag har massa tips. Och så fick jag ett långt mejl med tips, och du kan göra din egna playlist och gör en playlist för vilka pass du vill ha när du vill bli pigg, och vilka pass du vill ha när du vill ha avslappning, och vilka pass du vill ha för återhämtning, och du kan få hjälp, och jag skulle få hjälpa någon som jobbar där och sådär. Så att nu ska jag verkligen göra en seriös yogasatsning här under 100 dagar och se var det kommer att ta mig, för jag känner att jag behöver bygga lite styrka i kroppen. Och jag var faktiskt skitstark när jag hade varit utbränd där och körde yoga varje dag. Vad fan, skitstark då? Jag körde ingen styrketräning, men jag var stark som 17. Yoga kan vara riktigt, riktigt jobbigt. Så jag behöver bygga styrka, jag behöver bygga bålen, jobba lite grann med den. Jag behöver bli lite rörligare, för att nu börjar jag känna mig som en gammal tant. Alltså, ont i ryggen varje morgon när jag vaknar. Bara, man går i sängen och det känns som att det är en gnisslig gammal bil som man liksom måste bara... dra i flera gånger innan den startar. Så jag är jättespänd på vad jag får för resultat. Jag vet inte hur man ska mäta dem riktigt. Hur tycker du man kan mäta yoga-resultat?
Alltså, om du hade frågat en riktig yogi, då skulle man ju säga att det ska vara prestationsfritt. Alltså att det inte behöver vara något resultat eller utvecklingsfokus. Men jag tänker ju att lite grann att resan är målet. Alltså att avsätta 20 minuter där du inte kan slå två flugor i en smäll. Det är en sak om du kör din runstreak och så transportspringa från A till B, eller om du ändå ska hämta Sam på förskolan och liknande, att det på något sätt, ja, men då kan du göra två saker samtidigt, ja. Eller plugga in manus eller någonting. Men att avsätta 20 minuter hemma, rulla ut mattan, se till att det kanske inte är liksom fullt disco runt omkring med ungar. Alltså att klara det i 100 dagar, 20 minuter varje dag, då kan man ju snacka om att resan är målet, eller?
Ja, ja men lite så faktiskt. Det har du nog faktiskt rätt i. Och jag vill... Jag vet att det inte ska vara prestation med yoga, men jag vill ändå ha någon slags prestation. Jag gillar ju det. Jag tycker ju det måste ju ligga någonting i utmaningen. Men jag skulle verkligen vilja komma tillbaka till den kroppskänslan jag hade när jag körde jättemycket yoga 2016. När jag var sjuk, gick in i väggen. För jag kände mig som en katt. Jag var så himla... Jag vet inte.
Var det då du blev så bra på armhävningar från alla hundar?
Armhävningar har jag väl aldrig varit bra på.
Men kommer du ihåg att du hade någon sån här armhävningschallenge?
Ja, det kommer jag ihåg. Och jag klarade den.
Ja, och jag tänkte att för det är ju min stora utmaning när jag ska köra de här mer dynamiska yogapassen.
Ja,
det är ju att det är fruktansvärt jobbigt i armarna när man ska göra alla hundgrejerna. Och jag som har en ganska så begränsad rörlighet med armarna över huvudet. När man då ska göra den här hunden när rumpan ska upp. Och så hälarna ska liksom söka sig ner mot golvet. Man behöver inte nudda golvet har jag fått lära mig. Men att då stå med raka armar och försöka sprida ut fingrarna och allt det här. Och sen så ska man ner och så bromsa ner och så kanske kommer någon kobra. Jag får ju som mjölksyra i armarna. Alltså många yogis, de kan man ju såhär, ha såhär, man säger såhär finlämmad kropp. Och sen så när jag ser dem göra armhävningar så är otippat duktiga på att pumpa armhävningar.
Ja, alltså, ja, man blir svinstark. Det är asjobbigt för armarna. Det största skämtet som finns, det är att folk säger att hunden är någon slags viloposition i yoga.
Alltså, nej,
nej, men alltså...
Dina armar skakar.
Ja! Om jag står i hunden i 20 sekunder, det är ju som ett träningspass för mig. Det gör ju ont precis överallt. Och det är så jobbigt för armarna. Verkligen. Nej, men det blir kul att se om jag uppnår det. Att jag kommer, tänk Lovisa, om jag kommer dit, att jag säger till dig så här, vet du vad? Nu är hunden min viloposition. Då har jag verkligen uppnått något.
Men är du inte sugen på någon så här styrketräningschallenge? Det trodde nog jag att du skulle vara lite suktig på.
Ja, jo, kanske. Men jag hade liksom lite svårt att formulera den för mig själv. Plus att jag tyckte så mycket om att ha något som jag skulle göra varje dag. Och jag kommer ju inte, och speciellt inte nu, när man helst inte ska gå på gym ens, enligt Folkhälsomyndigheten, kommer jag ju inte att komma iväg till gymmet så himla ofta. Definitivt inte varje dag, för det har jag liksom inte tid med. Det var ju det som var så bra med runstreaken, att den krävde ju inte att man tog sig någonstans och det var avklarat på en kvart om dagarna när man hade väldigt ont om tid. Så jag har funderat på det, men jag tror att jag kommer att köra lite styrka parallellt. Jag ska som sagt börja styrketräna med min syrra, tänkte jag, en gång i veckan. Men jag måste... Det kanske du kan hjälpa mig med framöver, att formulera någon slags challenge för styrketräning. För där är jag väldigt så här... Nej, du vet när Patrik säger till mig så här, vi måste först göra maxtest och se vart du ligger nu och se hur du ska bli bättre. Jag bara, jag vill inte göra maxtest. Jag tycker det är jätteobehagligt att göra maxtest i styrka. För att jag tycker det är så läskigt när jag inte orkar hålla upp stången eller vad det nu kan vara. Det är det obehagligaste jag vet. Så jag sa, men vi kan inte köra maxtest. Vi får köra typ maxtest. Han bara, men det går inte. Vi måste köra maxtest så vi vet var du ligger. Nej, vill inte. Så att jag...
Nej, men du motiveras väl kanske inte heller av den prestationsinriktade styrketräningen?
Nej, exakt. Jag vill inte...
Det är känslan.
Siffror är helt ointressant för mig i styrketräning, känner jag. Jag vill gärna känna mig stark. Jag vill vara stark och kunna lyfta. Och jag skulle vilja ha det visuella resultatet. Jag vill se musklerna växa. Jag har ju ändrat mig lite där. Jag har blivit lite mer som du, att nu vill jag se det svälla istället för att det ska vara... Så här, rakt och senigt som jag har tyckt om förut. Så seniga muskler. Nu, fan, ser musklerna svälla lite grann. Men jag bryr mig inte om siffror. Och det är därför som det är svårt att formulera en utmaning.
Thank you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel om man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Men apropå utmaning och siffror, får jag fånga upp en följdfråga när, som är baserat på från när du pratar om effekterna av din runstreak?
Ja, ja.
Så om vi hoppar tillbaka lite grann.
Ja.
För att nu har du spelat, är det 4 eller 5 matcher i er basketserie?
Ja, 5 matcher. Vi är obesegrade.
Woohoo! Grattis. Och om jag ska tänka liksom basket och sen sätta ihop det i samma grupp som många andra lagidrotter, alltså innebandy, fotboll, ishockey, där man gör de här korta, ganska så intensiva byterna, att man liksom går ut på planen och sen så kör man jättehårt och sen så sätter man sig på bänken och så får man vila och sen ut igen. Upplever du någon skillnad i återhämtningen mellan de här konditionssätten som det blir det här av på det superintensiva?
Mm, det är det som jag faktiskt gör. Det är det som har varit så bra. Alltså, jag kan fortfarande bli jättetrött när jag är på plan. Och det ska man ju bli, annars har man ju inte tagit i ordentligt. Man kommer ut och sätter sig på bänken och bara så här, gud vad trött jag är. Och så bara, flåsar. Och sen så går det kanske en minut och sen vill man in igen. Och det betyder att man har snabb återhämtning. För då det var det enda man behövde. Pusta lite och sen in. Plus att jag orkade faktiskt, och det här var jag väldigt nöjd med.
när vi spelade den här jämna matchen mot Hammarby som jag berättade om, när jag satte två straffkast där i slutminuten när det var lika.
Då du inte fick spaghetti i armar.
Exakt, jag verkligen hade power, jag lurade mig själv, jag lurade min egen skalle, jag tyckte det var så gött. Den matchen, då spelade jag nästan hela tredje perioden och hela fjärde perioden, alltså 10 minuter i sträck. Och det kanske inte låter så mycket med 10 minuter, men 10 minuter intensiv basket där det bara är fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är jävligt jobbigt, kan jag säga. Och jag har nog inte spelat en hel period sedan jag började spela basket igen, kanske någon gång sådär. Men jag spelade och jag kände att jag orkar det här, jag klarar det här. Alltså jag var trött, men jag kom in i en andra andning och jag klarade det utan problem. Och jag hade klarat kanske att spela 5 minuter till. Och det var så som jag kände att så här, jag har blivit bättre på den här, vad ska man kalla det, den här intervallkonditionen har blivit mycket bättre av min runstreak. Det måste ju ha med runstreaken att göra. Sen förstås basketträningarna också. För de är ju liksom uppbyggda på det sättet, såklart. Men jag tror att runstreaken har påverkat där, faktiskt. Så det har ju varit en jättefördel.
Jag tycker att det där är väldigt intressant, just med återhämtning mellan set. Och min erfarenhet som coach, det är att ju mer vältränad man blir konditionsmässigt, desto snabbare återhämtar man sig också mellan styrkesätten. Alltså att när man styrketränar i gymmet och faktiskt gör det med intensitet, alltså antingen intensitet som är att det är många repetitioner och lite högre tempo, eller att det liksom är jättetungt och man gör inte så många, men det är med att man återhämtar sig snabbare från övning till övning eller från set till set. Och om jag får en PT-klient som är ganska så otränad, man har inte gjort någonting som är särskilt ansträngande på länge, då kan man liksom inte träna så mycket under den här PT-timmen. Alltså det krävs så mycket tid för att återhämta sig. Men sen så när allt efterhand som konditionen blir bättre, styrkan ökar, så kan man tidigare gå på nästa övning eller nästa set. Och det kände jag, då är det som var min så här stora, vad ska man säga, röda flagga där i slutet på sommaren, när jag kände så här: gud, jag måste sitta med huvudet mellan benen, mellan sätten, när jag styrketränade. Och det var ju av andra skäl än att jag var otränad. Men det var därför min hjärna började så här spöka med mig. Jag tänkte, men gud, jag kanske måste träna mer kondition. Och det är därför jag blir så flåsig och inte återhämtar mig så snabbt. Jag är van vid att kunna hinna mycket på ett träningspass, kunna köra många sätt, hinna få in många. Men jag kände så här, men jag måste vila mer under passet.
Ja.
Och där brukar jag tänka att ju bättre kondition man får, desto hårdare kan man träna. Men också att återhämtningen mellan passen blir snabbare. Att man helt enkelt kan köra ett extra pass i veckan för att man återhämtar sig. Jämfört med att man kan träna 2 gånger i veckan och då, efter 3 dagar vila, då känner man sig, ah, men nu är jag redo att gå och träna igen.
Mm.
Så det är därför jag är lite intresserad. Just både den här återhämtningen som är pang på, 30-40 sekunder mellan högintensiva konditionsintervaller, men också längre över en timme eller då över en vecka. Så det är lite nyfiken där på just den fysiska återhämtningen. Sen finns det ju den här mentala återhämtningen, vad man gör mellan träningspassen. Men när vi spelade in det här poddavsnittet i tisdags, då läste du upp ett väldigt roligt meddelande från den här tjejen som du berättade om hade gått ner i vikt under sin 75% av hennes runstreak. Hon låg ju några dagar bakom dig. Kan inte du läsa upp den igen om du bläddrar fram i telefonen?
Absolut. Jag ska se. Det är då min kompis Lollo. Hon är kameraman eller kamerafotograf eller vad man säger. Som var med på Superstars bland annat och körde runstreak även där. Och hon skrev till mig att hon ville gärna uppdatera hur det har gått för henne. För det var ju jag som inspirerade henne till att köra. Och det är kul, hon har hållit i. Hon är snart på 100. Ja, men precis. Det är jag som är Hans Scheike. Vänta bara tills jag tar fram björkriset också. Nej, usch, jag skojar bara. Det var bara ett skämt, Louisa.
Hon skrev, jag har fram tills nu gått ner 3,5 kilo, vilket inte behövdes, men som nu ska bli muskler istället. Och det roligaste av allt är att jag har ökat min VO2 max från 37,5 till 42. Man måste inte springa långt och snabbt för att få resultat. Tack och fortsätt att inspirera. Och då försökte du förklara för mig det här med VO2 max, för att det hade jag inte riktigt en aning om, och jag kunde inte säga något om de där värdena. Jag såg ju liksom, det har ju blivit bättre, men vad betyder det? Det fattar inte jag. Men du var inte så bra på att förklara i tisdags, men du kanske är bättre nu. Alltså, du var ganska snurrig.
Ja, men nu är jag mycket mer skärpt idag. Jag är kanske inte lika hög på träning heller. Jag kom liksom hem från gymmet och var liksom så full i gasen. Nej, men VO2 max, det V står för volym, O2 står för syre och max det då står för den maximala volymen syre per minut som kroppen kan ta hand om. Mm. Eller som, transportera, producera, vilket begrepp man nu vill använda sig av. Och det är ett konditionsvärde. Alltså om man får ett högre VO2-max över en given period, så får man, har man fått en bättre kondition. Och till skillnad från maxpuls, som inte går att träna upp, så kan man alltså träna upp sitt VO2-max. Och det man brukar säga, eller man, ja, alltså ju äldre man blir, desto lägre VO2-max kan man ha, men ändå anses ha bra kondition för sin ålder. Och det har blivit populärt med människor som har varit och gjort olika typer av konditionstester då, i princip alltid submaximala.
Mm.
Alltså att man inte pressar sig till sitt max, utan man gör ett konditionstest till exempel på en cykel, då det är lägre skaderisk jämfört med även ett submaximalt konditionstest på löpband. Det är riktigt, riktigt jobbigt. Men då behöver man inte mäta med mask, alltså att man sätter en mask framför ansiktet med en slang och så som mäter då hur mycket syre som går igenom kroppen, eller om man ska förklara det enkelt. Utan de värdena man baserar på, kön, ålder, längd, vikt och sen så vilken enhet man är på i träningen, kan sen stämmas av mot en databas.
Mm-hmm.
Där databasen, då är det massa människor som har gjort det riktiga VO2-max-testet. Att man har kört superhårt. Så man liksom, det finns olika sätt att antingen mäta sitt VO2-max på riktigt eller att estimera det.
Men hur tror du att hon har mätt sitt då? Alltså hon är ju inte elitidrottare liksom.
Jag kan tänka mig att det är hennes klocka som har all information från hennes träningspass.
Va? Kan jag också mäta mitt VO2-max med min klocka?
Ja, det estimeras. Många avancerade pulsklockor har en sån funktion. Men när människor som har varit och gjort såna här submaximala konditionstester, kan, till exempel då via arbetsgivaren eller liknande, då har de fått veta sin, vad ska man säga, biologiska ålder. Mm. Men om man säger så här, det finns den kronologiska åldern, det är att man liksom en gång om året fyller år. Men så ska jag säga, någon kan säga så här, ja, men jag har kondition som en 30-åring. Och då är man lite mallig för att man egentligen är 50.
Ja.
Och då jämför man sitt, det värdet man har, och då ser man att ja, men då har man ungefär genomsnittet som en 30-åring. Men det som är intressant med VO2 max, det är det som många konditionsträningsprogram som är pulsbaserade, att de riktar sig till. För att det man hittar då, det är tröskeln. Alltså när den här tröskeln för när träningen ändrar effekt. Så att har man ett pulsbaserat träningsprogram som man dessutom då har knappat in ett estimerat eller ett riktigt uppmätt VO2-maxvärde, då kan liksom träningen bli lite mer effektiv, säkerligen utifrån de förutsättningar man har. Och gör man ett VO2-maxtest till exempel på cykel eller på löpband, då jobbar man med stegrande belastning. Så att man börjar ganska lätt och så vrids det på lite grann, antingen tempot eller motståndet i cykeln, för att man måste fortfarande hålla samma frekvens. Och sen på. Och då kommer VO2-siffran öka. Men till slut så ökar den inte längre. Utan då drar man bara på sig mjölksyra. Och när man får för mycket mjölksyra, man får helt enkelt för ont i kroppen. Eller att hjärnan skriker, sluta! där har man sitt BO2 max. Och att göra sådana där riktiga maxtester, alltså det vanligaste maxtestet när det är VO2 max, det har de, många har nog gjort dem i skolans värld, men jag minns när jag skulle söka, ja men det måste vara när jag skulle söka till kanotgymnasiet, jag gick i nian, jag tror säkerligen att jag hade tränat 3 månader för att förbereda mig för att göra Cooper-test.
Åh, det är ju så jobbigt.
Och förra veckan så var jag på en idrottsplats i anslutning till fotbollsträning för min lilla kille. Och då var det ett hockeylag som körde Cooper-test. Och jag fick sån här, när jag såg dem springa, då fick jag dels lite sug i bröstkorgen. Jag fick ett litet adrenalinpåslag och en lätt känsla av obehag. Längst fram, 2 killar, såklart tävlandes mot varandra. De lubbade och så hela tiden sneglade åt sidan för att se hur den andra förhöll sig. Sen var det väl typ 15-20 meter så kom det ett kluster, ett gäng. Och de kom på liksom som ett pärlband. Och sen var det ytterligare 20 meter, där kom det en. Och sen 20 meter till, där längst bak typ kämpade. Inte särskilt bra löpteknik, så trött. Alltså det var nästan så att jag tänkte så här, snart kommer han att kollapsa. Och jag fick så här, fruktansvärt. Den jobbiga känslan av att göra Cooper-test. Har du kört Cooper-test någon gång?
Skämtar du? Det gjorde vi alltid på basketgymnasiet. Alltså, ibland gjorde vi ju... Man kan göra det på lite olika sätt. Men som jag minns det så gjorde vi ibland att vi sprang i 12 minuter så långt man kom. Så skulle man, efter 12 minuter då skulle man liksom sätta sig ner där man var. Och så mätte man hur långt man hade klarat. Och ibland tror jag att vi sprang 3 kilometer så fort man kunde istället. Och alltid på löparbana. Och... Alltså jag har så starka minnen av det här. Det är inte så mycket jag minns från min tonårstid eller när jag var barn och sådär. Jag har väldigt lite minnen från gymnasiet och åren efter gymnasiet faktiskt, tyvärr. Men jag har så starkt minne av när jag ligger där på löpbanan och är i princip kräkfärdig. Och att det var de som kräktes. Alltså folk kräktes och hostade blod och var liksom helt slut. För man tar ut sig max. Och det är också en sån press för att jag tror att vi hade någon slags klocka som vi såg eller att de skrek det varje passering vi hade och man visste ju vilken tid man var tvungen att hålla hela tiden för att klara 3 kilometer då på 12 minuter som man borde klara. Det skulle vi klara liksom.
Ja, ni hade referensramar.
Ja, exakt, liksom. Exakt. Och man visste det så här, fan, jag måste klara 3 kilometer. Och då visste man så här, man hörde tidsuppdateringarna varje varvpassering. Fan, jag måste springa fortare. Jag springer inte tillräckligt fort. Jag måste springa fortare. Och man ska pressa sig. Alltså, fy Fabian, vad jobbigt det var. Jäklar. Men man är ju nöjd efteråt. Men jag skulle aldrig komma på idén att göra ett Cooper-test idag. Det skulle jag inte göra.
Jag kommer ihåg, ja, men det här är ju då, det måste vara typ 90-tal. Och den här klassiska Cooper-snurran. Som alltså det här hård kartong. Tunn hård kartong och sen så var den hålad i mitten så var det fast ätsat, så kunde man så här snurra på plattorna och då skulle man knappa in beroende på vad man hade gjort för test, för att jag minns det som att vi kunde göra att man skulle springa typ 2000 meter på tid, 2400 meter på tid eller som ni då så långt man kan på 12 minuter, men man skulle i alla fall snurra på de här plattorna så att de hamnade i synk. Och sen så tror jag att det var ålder och kön. Och sen beroende på då vad man fick för resultat så gjorde den här Cooper-snurran, den gav också då ett VO2 max resultat som då baseras på den här stora databasen. Jag tror att alltså Cooper-testet kommer kanske från 60-talet och skulle vara som någon sån här test för militärer att mäta konditionen. Och jag, nu 2020 så är allt det här digitaliserat, så är man nyfiken på Cooper-test och liknande så finns det jättemycket tabeller och man kan knappa in din grej där, hur långt hinner jag på 12 minuter? Det måste ju vara på plant underlag, det får inte finnas några rödljus. Springer man på löparbanan så är det ju så enkelt, för då vet man att varje varv är 400 meter. Men annars kan man ju kolla GPSen om man springer på en plan landsväg. Alltså hur långt kommer jag på 12 minuter? Men det, jag kommer ihåg där med hur man ville kapa, att man ville bli lite bättre för varje gång. För det är ju som med alla typer av tester, ett test är ju inget test. Det är ju först när man gör det andra gången. Och hur jobbigt det är då när man har så här
ganska höga prestationskrav på sig själv första gången man ska göra någonting, och man vill göra sitt allra, allra bästa. Och sen när man inser, okej, jag ska göra det här en gång till. Till exempel som vi, jag tror vi hade det 2 gånger per år där vi sprang Cooper-test. Och så var ju tanken att man skulle bli bättre efter varje gång. Och det var ju det här mentala, att pressa sig så hårt att hjärnan bara skriker sluta. Men och apropå Cooper-test, jag tycker att det är kul med maximala tester. Men jag minns också, för mig var det en ganska så, alltså jag har inte gjort så många såna maximala ansträngningar konditionsmässigt sen jag blev, ja men typ vuxen eller fick barn eller hur man ska definiera vuxenhet. Men jag kommer ihåg en sån där riktig maximal ansträngning, för mig så är det skillnad på att springa, ja men 5 kilometer på tid eller att springa milen. Det är någonting annat där man liksom bara ska försöka till, vad ska man säga, till ryggalägga, heter det så? En sträcka som är lite längre. Det här blir ju ändå en relativt kort arbetstid. Och när jag sprang Stockholm brantaste, jag tror att Baxter kanske var 3, så det här kanske var då 2013 någonstans. Och på Stockholm brantaste så kan man springa upp för Hammarbybacken 3 gånger. Och man springer olika sträckor upp varje gång som är mer eller mindre branta. Men sen har man alltid en lång nedförsbacke och runt kolonilotterna om man har lite koll på Hammarbybackens design. Och jag minns hur fruktansvärt jobbigt det var. Men liksom på väg upp varje gång, så jag får kämpa på. När man ska köra i liftspåret upp, då får man ju typ ha händerna på knäna för att man är så trött. Och målgången som då var uppe på toppen av Hammarbybacken, det var då liksom man gick i mål, vilket ju är jättejobbigt. Sen ska man ju ta sig ner för backen när man har återhämtat sig. Men jag kommer ihåg så att jag kom över krönet in genom den här portalen som var typ någon sån här stor sportdrycks luftportal. Och typ var tvungen att lägga mig. Så du pratade inte om så här, om man behöver gå och vila eller stå och vila eller huvudet mellan benen vila. Utan jag var tvungen att lägga mig ner. Min diafragma, den här andningsmusklerna som ligger högt upp, bara vibrerade. Och det var så kraftig andhämtning att min bäckenbotten, den typ ballade ur. Och jag hade inte haft något problem med bäckenbotten. Alltså jag har i princip aldrig, förutom då liksom såklart första månaden efter jag fått barn. Och jag bara, nej men gud, jag kissar på mig. Jag kissar på mig av att min andhämtning är så ansträngd. Oh. Och jag är så trött i hela systemet. Inte musklerna i låren eller musklerna i vaderna. Utan allting bara ventilerade så kraftigt. Och det har ju aldrig hänt efter det. Men jag kommer ihåg att det här är maximal trötthet.
Fy fan vad jobbigt alltså. Helskotta.
Jag är inte sugen på att göra om det. Men det finns ju en liten charm i sådana där maxtester. Om vi går tillbaka till din kompis där, kamerafotografen. För hon pratar ju om en siffra som är då milliliter syre per kilo kroppsvikt. Det är alltså ett värde som sätts i samband, eller sammanhanget då, med hennes kroppsstorlek. Och hon sa att hon har höjt från 37 till 42.
Till 42.
Mm. 42. Vet du ålder? Ish. Man ska kanske inte säga en kvinnas ålder alltid. Men
kan hon vara 30?
Ja, men då har hon ju steppat upp sig. Det finns en jättestor studie där man, jag tror att det är något där företagshälsovårds test. Där de samlade in jättemycket data från hur många tusen personer som helst. Och där de då gjorde kopplingen mellan lågt VO2-max, alltså det som är lågt konditionsvärde, och risken att dö i förtid. Men också att man helt enkelt har så låg kondition att man inte orkar syresätta kroppen även om man inte tränar. Och då, jag tror man pratar om typ 35-45-åringar. Har man ett värde som är närmare 30, då är det jättelågt. Men är man liksom en kvinna som är 65, då kan man ha ett lågt värde helt enkelt för att man är gammal. Men man kan ändå, det räcker ändå till. Mm. Är man elitidrottare, alltså om man tittar på, jag tror att det är Charlotte Kalla som har Sveriges högst uppmätta värde i VO2-max för kvinnor. Och jag minns för några år sedan, kommer du ihåg en roddare
som heter Lasse Karonen. Mm. Och då pratar vi inte,
känner igen det.
Alltså, inte rodmaskin som på gymmet, utan han liksom sitter och ror. Han är olympier, jätteduktig. Jag tror att han var en av dem som har det högsta uppmätta värdet för män i Sverige. Och då pratar vi att man kanske har, ja, men 80 i värde. Alltså det är enormt högt. Men det som är intressant med det här, då sätter man det i perspektiv då, än en gång, med kroppsvikten. Om en person då, om man tittar på istället i liter, alltså liter per minut och inte i relation till kroppsvikt. Går man ner i vikt, då kommer ens värde, om man har samma kondition i liter men väger mindre, då har man fått en förbättrad kondition. Helt enkelt, man väger mindre, man har mindre massa att syresätta.
Jaha.
Det är ju också lite intressant. Som jag minns till exempel att jag gymnasiet gick upp 8, 9, 10 kilo från ettan till trean på gymnasiet. Framförallt på grund av styrketräning. Och då var ju min utmaning att okej, går jag upp i vikt, då behöver jag ha ett ännu högre värde i liter för att millilitervärdet skulle vara densamma. Så det är också sådana grejer. Så ändrar man information i klockan om man då har den här funktionen att den estimerar beroende på alla, utifrån alla de data som man knappar in. Så det är också det som är lite knepigt. Men så när man säger att någon har kondition som en 20-åring fast man är 40, då är det ofta då det här VO2-maxet genomsnitt för 20-åringar som man hänvisar till. Och det är många som inte vet om det.
Jag fattar. Där, vad spännande ändå. Men vet du vad, jag tittar nu här på min egen hälsoapp här på mitt VO2 max. Jag undrar verkligen om det kan stämma. Jag är tveksam, Lovisa. Den påstår att jag har 40, och eftersom du säger att 30, då är man en väldigt inaktiv person. Jag kan omöjligt ha bara 40 VO2 max.
Nej, jag tror att du är högre, men du kanske inte har gjort så mycket högintensiva grejer med klockan på.
Det står i och för sig eftersom att man ska vara aktiv i 20 minuter då, och jag har ju inte sprungit några längre pass.
Nej, med klockan på. Och basketen på. Har du inte haft klockan
Nej,
på.
Nej, exakt.
Ja.
Då är det säkert det då, för det hade varit kul att testa att ha klockan på när man spelar basket för att få en lite mer... exakt siffra, för att det kändes väldigt lågt, måste jag säga.
Jag vet att det finns vissa klockor som har inbyggda konditionstest. Alltså att man kan knappa sig fram via appen som är kopplad till telefonen. Nej, till klockan. Eller att det finns ett konditionstest inuti klockan. Och gör man ett konditionstest som baseras på att man ska ligga och så ska man mäta vilopulsen, då är det ett annat sort test jämfört med att den säger att nu ska du springa 2 kilometer så snabbt du kan. Och ska man göra en sån typ av maximal ansträngning, alltså precis som Cooper-test eller vad man nu, då måste man ju värma upp innan. Väldigt gärna köra några ruscher så att man faktiskt förbereder kroppen på den här maximala ansträngningen. Men just det med att de allra flesta människor, bortsett från elitidrottare, de har en hjärna som kommer att sätta stopp. Och det kan ju till och med vara så att hjärnan sätter stopp, ja, betydligt tidigare än när kroppen tycker att det är enough. Alltså att hjärnan helt enkelt är så stark i sitt motstånd. Och gör man ett sånt där konditionstest, ett riktigt VO2-max-test, till exempel på Bosön, på de här riktiga testanläggningarna. Mm. Om man är längdskidåkare som då har liksom väldigt höga konditionsvärden. Jag tror att till och med att de ser en ganska stor skillnad på lagidrottare med boll har lägre konditionsvärde än just de här uthållighetssingelidrottarna. Då kör de på ett jättestort rullband med rullskidor, och till och med att man kan vara fastspänd i midjan med linor ut för att man inte ska ramla av löpbandet eller rullbandet eller löpbandet om man kör när man är så där maximalt. Man bara glider längre och längre bak, och ibland som Peter kan jag ju så här stå med armen lite grann bakom. Jag ser att någon som väl inte orkar hålla i tempo. Tempot ökas hela tiden och personen kommer längre och längre bak på löpandet. Det tror jag många känner igen när man springer intervaller, just när det är den här stegrande belastningen. Och när jag har gjort VO2-max-test på Bosön till exempel, det var jättemånga år sedan, men då var det också en ökning av lutning på löpandet. Också skitjobbigt. Alltså, du vet, hjärnan vill bara därifrån. Och sen så vilar man typ 30 sekunder och känner man så här, fasen också. Jag skulle kunna ha kört i lite hårdare. Men det är för att man blir bättre på att utföra själva testet.
Ja, det är riktigt spännande. Nu blev jag lite fast här i statistik som jag sitter och tittar på samtidigt som vi poddar nu. När jag började kolla på det här VO2 Max. Och det här var roligt, Lovisa. Det kanske är kul med tester ändå.
Ja, data är ju en trigger för många. Men ska vi snabbspola till fredag eftermiddag och jag sitter på ett hotell i Göteborg. Jag skulle ha varit här för att jobba. Jag hade förberett så noga att det skulle vara coronasäker träningsdag. Jag har med mig gruppuppsättning med miniband. Jag hade mätt ut i gruppträningssalen hur det skulle funka med placering av stepplåda för att kunna hålla avstånd. Alla skulle kunna få en egen uppsättning av stång, vikter, allting. Och 10 minuter innan jag ska checka in på hotellet på torsdagen så lyssnar jag på presskonferensen från Folkhälsomyndigheten och inser vi behöver ställa in. Vilken jädra piss. 2020, alltså ett lite av ett pissår för mig och många andra.
Men för de flesta tror jag. Jävla pissår och jävla pissdag torsdagen var. Alltså det börjar med att jag skulle till tandläkaren. Förså mig lite, skulle lämna Sam på dagis innan och hade inte tänkt ta bilen utan hade tänkt ta tunnelbanan, men då var jag tvungen att ta bilen ändå. Ska försöka hitta parkering på Östermalm vid Östermalmstorg, omöjligt.
Hur vet vi hur det gick förra gången?
Ja, exakt, alltså jag har så mycket böter den här månaden så att jag orkar inte ens tänka på det, och nu var jag lika stressad och bara så här, men nej, jag kan inte ta mer böter, jag måste hitta en laglig parkering. Kör in på en enkelriktad gata där bilarna står parkerade på båda sidorna och det är supersmalt. Framför mig en jävla sopbil som plötsligt stannar. Gubben kliver ut. Jag bara, vad gör du? Jag måste ju fixa det här. Men hur ska jag komma ut? Det är enkelriktat, jag kan inte vända. Hur ska jag komma härifrån? Du får vänta, det tar 5-10 minuter. Och då skulle jag vara hos tandläkaren om 5 minuter. Alltså jag var så stressad. Jag bara, det går inte! Jag ska till tandläkaren! Och du vet, han bara rycker på axlarna. Jag höll på att få panik. Stresståligheten hos mig är ju inte superhög, om man säger så. Så jag står där, bakom mig står det 3 bilar så det går inte ens att backa ut. Men till slut så börjar de andra bilarna backa ut. Så jag får backa ut på den här smala gatan. Och bilen tjuter ju hela tiden för det är så nära alla andra bilar så att det är inte klokt. Men till slut är jag ute svettig som en gris. Då ska jag in i ett parkeringsgarage som jag vet ligger där. Jag tänker jag får ta det. Hata parkeringsgarage med våran stora Audi. Alltså den är omöjlig att parkera med. Så jag kör in där, hittar en parkeringsplats. Men sen när jag ska betala i automaten så funkar inte automatjäveln. Alltså inte med något av mina kort. Den bara kick så här, ta ut kortet, försök igen. Ta ut kortet, försök igen. Och jag får panik. Till slut jag bara kastar korten på marken. Bara skriker.
Svettigare än på en runstreak.
Ja, men jag var galen. En stackars farbror som står bakom mig. Han bara, ska jag försöka först? Jag bara, nej, jag måste till tandläkaren. Ringer tandläkaren samtidigt. Så jag är sen. Och bara, ta det lugnt. Det är ingen fara. Och han bara, men jag, du kan swisha mig, jag kan betala för dig. Jag bara, nej men hur ska jag komma ut? Han bara, men du behöver ingen biljett för att komma ut. Jo, alltså jag hade panik, det gick inte att prata med mig. Till slut så fick jag ladda ner appen, lyckas betala i appen, springer upp till tandläkaren 10 minuter sen. Ska jag sen hem, stressigt som fan. Sen, vilken ordning hände detta nu? Jo, ordningen var väl den att du... Var det så att du messade mig först?
Ja.
Jag tror att det var det.
Jag smsade dig i bilen. Jag hade kommit till Södertälje. Då fick jag sms från våran klippare. Och jag hade inga nycklar utspridda någonstans i stan för att ens skicka hem någon till mig för att försöka se, går det att laga ljudfilen? Finns det någon extra ljudfil som kanske går att plocka fram? Nej, för vi har ingen nyckel som vi kan låna ut till någon. Så jag sitter i bilen och inser att den här podden, den kommer gå åt fanders.
Ja, du vet,
så där började det.
Jag får det meddelandet och bara tänker så här, hon måste skämta. Det här är ett dåligt skämt av Lovisa. Jag bara, du skämtar varenda jag skrev till dig. Du bara, nej. Att du ens vågade skriva det meddelat till mig, det måste ha tagit dig lite.
En timme och försökt, hur kan jag lösa det här utan att blanda in Jessicas tålamod och humör.
Nej, men, och jag var redan på så dåligt humör för det var en massa andra grejer den dagen, så att jag var inte på något värst vidare humör. Det var verkligen så här, det här är en skitdag helt enkelt, jag kände det i hela kroppen. Sen kommer beskedet då. Flashen, ha strikta, skärpta restriktioner i Stockholm. okej. Det betyder att man måste ställa in träningar, matcher, allt möjligt. Och det var ju det som var det tråkigaste. För då kom snart besked från Kungsholmen Basket. Alla träningar och matcher är inställda fram till 19 november till att börja med. Och då började jag och mina lagkamrater nästan att gråta. Alltså vi blev så ledsna. Det går inte att förklara, men det har varit som att basketen har varit det enda som man har haft att se fram emot. Inga resor att se fram emot. Men alltså inte så mycket som känns kul. Inga roliga fester, inga roliga evenemang, inga roliga jobbgrejer man ska iväg på. Ingenting, bara den där jävla basketen. Och så blir den inställd. Så att, alltså vi var så ledsna i vår Facebookgrupp. Vi typ satt och grät digitalt med varandra. Alla bara skickade gråtemojis. Jag bryter ihop! Ja, det var hönsgård verkligen. Men vi var...
Ja, och hemma hos mig, eller inte hemma hos mig, för jag är ju i Göteborg, men jag skulle ha jobbat här.
Ja.
Min Sixten som har skolan, det är en aktivitet i sig, men sen så framförallt har ju han sin brasilianska jiu-jitsu. Och de har kommit igång med träning efter att ha haft klubben stängd hela våren. Efter sommaren kom de igång med träningar och Sikten ser fram emot det 3 gånger i veckan. Han cyklar i ur och skur över Södermalm för att gå och brottas. Och han stannar hemma när han är det minsta snörvlig och sitter och längtar tillbaka. Och de mejlar ut. Nu klubben stänger. Och jag så här, mitt hjärta, det bara går i 2 bitar. Okej att jag inte kan göra en träningsdag. Ekonomiskt en jättestor baksmäll. Men Sixten och hans träning. Och jag är så här, nej.
Nej, men det är så deppigt. Det var samma för Jack, att de skulle ha åkt på en kupp i mellandagarna och hade sett fram emot det jättemycket, för allt har blivit inställt. Och det var verkligen så här, vi kommer att genomföra den här kuppen corona säkert, bla bla. Kom också beskedet igår eftermiddag. Tyvärr, kuppen, vi har varit tvungna att ställa in, det går inte med skärpta restriktioner i Skåne och bla bla bla. Så han blev ju också jätteledsen över det. Dylan skulle ha ett hopptävling imorgon, den blev inställd också igår. Sen kommer beskedet att det är jättekul jobb som jag skulle göra på söndag. Stadium Night Run. En rolig löpartävling i mörker. Och där vi också skulle ha livesändning på Stadiums Facebook-sida. Skulle prata om vinterlöpning. Jag skulle, alltså bara saker som jag tycker är jävligt kul. Jobba med massa andra roliga träningsprofiler. Och så det här loppet då. Det var en kille som skulle försöka springa svensk rekord på 5000 meter och sådär. Hade sett fram emot det jobbet så mycket. Det blev inställt, fick jag också besked igår. De tog direkt beslutet och det var väl rätt beslut såklart. För att det funkar ju liksom inte under rådande restriktioner. Men det var bara, jag kände bara så här, vilken jävla pissdag det här blev. Det blev en riktig jävla pissdag. Nu är det ju fredag så nu känns det lite bättre idag. Men fortfarande känns det ganska pissigt, Lovisa. Det gör det faktiskt.
Ja, men det känns ju som att vi i nästa veckas avsnitt av Träningspodden får börja prata om hemmaträning igen.
Ja.
Hemmaträning med och utan redskap. Vad händer? Hur ska man tänka om man har vuxit ur de där hantlarna som man hittade i garderoben i våras när man stannade hemma från gymmet? Och så har man kanske vågat sig tillbaka till gymmet och nu avråder man från att vistas inomhus med andra människor man inte delar hushåll med. Vi har ju det lyxiga i min studio att vi är ju bara, det är ju ett fåtal, det är inget publikt gym. Men jag har ju känt, och jag har pratat om det i Träningspodden, alltså människor som tränar på de här stora gymmen, hur de inte tar ansvar. Jag var och tränade då i början på veckan när vi spelade in det här avsnittet första gången. Och jag såg en kille som körde i en maskin och jag skulle köra den maskinen efteråt. Så jag stod och väntade och tittade på honom så här. Okej, nu ska vi se om han torkar av efter sen han är klar. Och sen så såg jag på min telefon och kollade vad jag skulle köra för någonting. För övningar, repetitioner och så vidare. Och så säger jag så här, men bänken är ju helt blank. Den är helt så här, fuktig. Ja, men då, det är båda gott. Typ, då är den helt nytorkad. Så vänder jag lite grann på huvudet och ser honom. Nej. Det är för att han är så blöt på sin t-shirt. Han är så svettig. Så det är därför bänken är blöt. Och han är nu 8 meter bort och är på väg till nästa maskin. Så,
fy!
Och jag känner så här, okej. Ta ett djupt andetag. Ta min trasa. Ta en sprayflaska. Och sen börja torka. Och sen är det där ett mönster. Alltså, människor tar inte ansvar som de borde göra. Så jag förstår de här avrådandena och jag håller med om det i de här stora publika gymmen. Alltså ett pass tar 20 minuter längre för att man måste hålla på och rengöra innan. Hålla koll under lite grann. Nej, du kan inte köra emellan. Och efteråt torka, göra rent. Men nej, jag är jättebesviken och jag är väldigt glad över att jag har ett eget gym där vi har egna regler som är mycket, mycket hårdare och betydligt lättare att hålla avstånd. Håll avstånd!
Men alltså, verkligen, vi får skärpa oss nu. Kan alla bara göra det här nu? Och på alla ställen i Sverige där det är lite strängare restriktioner nu 3 veckor framöver, kan vi för fan bara ta tag i det här? Alltså, alla hatar det. Jag vet att alla tycker det här är piss, tråkigt skit. Och för många så innebär det jättemycket ekonomiskt och andra går på knäna och sjukvården, men vi vill inte ha det där som vi hade i våras, att det nästan är kaos och kollaps i sjukvården. Så nu bara får vi kämpa på. Vi får kämpa på de här veckorna nu. Alltså det känns för jävligt, men ingen är ensam i det här, utan vi är alla i skiten helt enkelt.
Ja, och vi tar fram vårt gamla koncept från i våras. Träna vidare. Man får tänka om, man får tänka framåt i tiden, man får tänka i nya banor, men sluta inte träna bara för att man inte vill eller kan eller bör vara på gymmet när det är trångt, svettigt och väldigt mycket kroppar på liten yta. Så Träningspodden tränar vidare.
Ja, den gamla hashtaggen, den drar vi fram igen, ja, eller hur?
Jag likar alla bilder som jag ser på den hashtaggen. Ja. Och med de orden så är det nu dags för mig att stänga av. Jag har alltså poddat i, inte en riktig mikrofon, men jag har alltså poddat in i hans telefon i röstmemo-appen. Så om det är någon som tycker att ljudkvaliteten är lite barmlig, var glad över att ni får en podd den här skitveckan som det blev.
En vecka vi helst vill glömma.
Nästa vecka så tror jag att jag har tvungen att köpa helt ny poddutrustning. Till på köpet. Det är liksom bara att tugga i sig. Bad news all over. Nej, men nästa vecka så blir det lite mer hemmaträning. Och då ska det bli kul, Jessica, för då har du kommit igång med din yoga-challenge. Du kan gärna dela med dig av tips och tricks till de här 100 fansen som har hängt på dig. Ja. Det kanske är några till här från Träningspoddens lyssnare som inte har sett din utmaning på sociala medier som nappar.
Häng på! 1 november drar jag igång. Häng gärna på min yoga-streak. 100 dagar med 20 minuter minst yoga. Det passar ju perfekt nu i dessa coronatider. Vi kör hemma, vi kör digitalt, vi håller oss aktiva. Träningspodden tränar vidare. Vi poddar vidare och nästa vecka så är vi förhoppningsvis på bättre humör.
Och Jessica, nu har du 2 upp på mig. Gud, det här kontot fylls bara på.
Jag älskar att ha det. Jag älskar att ha det. Det gör att jag kan med gott samvete ibland vara sen när jag skickar in min fil till stackars Gabriella som klipper. Jag säger bara, tänk bara på vad Lovisa har gjort mot mig. Ja, nu ska jag hämta på dagis här, Lovisa, så nu måste jag dra.
Puss och kram allihopa. Hoppas ni får en jättefin vecka som startar kanske med att ni lyssnar på det här veckans avsnitt av Träningspodden. Hej då!
We love you! Hej då!
Podden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.